Podplay.
Bienvenue à Mord mot mord.
International version. Stelt när vi försöker branch out.
Jag vet inte typ heller om jag sa det rätt när jag tänker efter.
Men det är ingenting som våra franska lyssnare bryr sig om.
Nej.
Det här är som när Kent försökte översätta alla sina texter till engelska och launcha i USA. Det är faktiskt så stelt.
Det funkar liksom inte bara att göra det.
Nej, men det känns också typ stelt att så här... Det gick så bra för Cardigans.
Ja.
Och så känner man att Kent kämpade på.
Alltså gud, love me, love me. Men vet du vilken enda låt jag kunde tänka på när du sa översätta från svenska till engelska? Den enda låten jag hade i mitt huvud var inte ens en Kent-låt, utan det var Amanda Jensen, When We Dig for Gold in the USA.
Det är en så... Alltså, men okej, om jag tänker, om jag ska ge dig lite liksom så här... ändå alltså en bekräftelse i ditt tankesätt. Det uppenbarligen har du i USA. Det är ju liksom sådär. Det är en översättning av När vi gräver guld av USA. Sådär. Men visst är det inte så, eller har jag bara fått för mig det här, att Jocke Berg också har jobbat med Amanda Jensen?
Det vet jag inte.
Ta det, ta det och spring.
Ja. Så precis. Ja, helt rätt.
Han är granne här med dig någonstans, tror jag.
Ja.
Han bodde på Kungsholmen innan i alla fall.
Mm.
Det vet jag för att jag, när jag var här med min bästis Fanny när vi var små, små var vi absolut inte, vi var kanske 18, och var här uppe och spelade med vårt inneband, så var vi liksom bara runt på stan, och hon är en sån galen Kent liksom fanatiker. Och då råkade vi bara hamna på hans gata.
Men intressant, men är det här närheten, för jag blir förvirrad, för mig, du säger att Kungsholmen är så här Hornsberg, alltså jag delar upp Kungsholmen i olika delar.
Nej, alltså han är här nere vid, liksom, alltså vid rådhuset typ. Nej, men och då började och vi liksom, alltså så här, kanske typ så, för att det stressade henne så mycket, kanske typ så ropa så, Jocke Berg, kom hit, Fanny, alltså han var inte där.
Nej.
Och då gick hon bara rakt på en buss och åkte iväg.
Men gud vad roligt.
Hon var så stressad.
Men det där är så konstigt tycker jag, när man har varit liksom kär i en kändis eller väldigt så här,
obsessed
är man ju mera.
Ja, i det här fallet.
Men att man skulle ju dö skamdöden om man träffade dem, bara av att de gick förbi en på gatan typ.
Ja, fan, är ju en person som dör skamdöden alltså
alltid. Hon gör ju en väldigt spännande grej just nu. Jag skrev till henne häromdagen på Instagram, för hon lever mitt drömliv just nu när hon försöker hitta Göteborgs bästa pizza.
Men alltså, hon äter för många pizzor nu.
Men det är helt sjukt. Alltså, jag vill
varje
ha
dag
hennes
är
liv.
Så fyra pizzor.
Men alltså, jag fattar inte hur de orkar äta så mycket.
Nej, jag vet. Hon är verkligen en journalist som tar sitt jobb på allvar.
Grävande.
Hon gör det här för GP. Om man, sen, om man är göteborgare och sen behöver en, liksom, en genomgång, så kan man hålla koll på Fannys pizza,
alltså,
pizzaguide.
Och jag ser fram emot...
Den är grundlig.
Väldigt mycket att åka till Göteborg och äta
kanske Fannys bästa pizza.
Fannys bästa pizza och kanske typ näst bästa också.
Just det. Tyvärr kommer hon inte följa med, som hon kommer vara så trött på pizza.
Trött, men det är okej.
Okay. Okay.
Hon kan visa mig dit bara.
Och du kan visa henne återigen vart Jocke Berg bor, om du tar reda på det.
Precis.
Han kan ha flyttat, antagligen.
Ja. Ja.
Oj.
Kan vara en polishelikopter.
Wow. Ljudbild.
Mm.
Vi har produktionen här på den.
Verkligen.
Så går vi rakt in i veckans fall. En helikopter.
Alltså, ska vi börja göra en sån berättarpodd istället?
Mm, det tror jag. Det tror jag vi ska. Och då kan, lite mer radioteater.
Då får jag eller du vara som han, polisen i polishögskolan.
Tråkigt, ja, det var det jag var.
Det var inte jättebra helikopter ju.
Nej, men det är det vi har råd med, okej. Okay. Vi brände allting på den första, nu får jag bara härma den.
Åh, oh, shit alltså.
Åh, oh, gud, vi är med varandra.
Det var länge sedan.
Det var ändå länge sedan. Undrar om du hörs skillnad, det är det nog va?
Det tror jag.
Hoppas det, det känns skillnad.
Det känns skillnad, och det känns också lite så här kärt på något vis. För exakt ett år sedan så satt vi här, fast med ombytta roller.
Ja, när du var riktigt gravid. Alltså mer gravid än vad jag är nu.
Mm.
Man trodde inte det var möjligt.
Man trodde inte det var möjligt. Och så, ja.
I en värmebölja.
I en värmebölja.
Ja.
Jag lider med dig nu. Jag verkligen det.
Det är varmt.
Alltså det är så varmt. Jag vill inte ha på mig kläder.
Nej, jag vet.
Inte typ, varken när jag är hemma eller när jag är ute på gatan.
Alltså jag bytte om, nej jag bytte inte ens om. Jag typ var utan kläder, alltså i trosor och BH på Marcus kontor innan och var typ på väg att gå ut på gatan.
Jag fattar det.
För att jag bara...
Men vet du, jag tycker att du ska tappa undan dig och tappa upp ett iskallt fotbad när du kommer hem sen.
Så härligt.
Med isbitar i typ.
Jag sa till Marcus innan att jag vill lägga mig på golvet i duschen. Och sen ligga där i flera timmar.
Har ni golvvärme? Så nej. Borde ni stänga av den.
Det borde vi verkligen. Men jag vill bara nedsänkt i vatten.
För det är precis, det är ju som när man känner sig alltså typ om man har varit magsjuk. Om man har varit risig i kistan. Då är, alltså, det finns ju ingen känsla som är så skön som att lägga sig på badrumsgolvet. För det är så kallt och tröstande på något vis.
Men jag kan verkligen gilla att ligga på ett golv. Häromdagen hade jag en dålig dag på jobbet. Då la jag mig på golvet.
Vänta, jag fattade inte. Du hade en dålig dag på jobbet och la dig på golvet. Du hade inte en dålig dag på golvet och la dig på jobbet. Alltså,
jag jobbar ju inte på golvet. Det kan jag inte liksom, det är ingenting jag kan påstå. Nej, men då bara la jag mig på köksgolvet. Det jag tycker det är vilsamt och liksom trösterikt att vara... Och ligga på golv i allmänhet.
Det tycker inte jag. Jag sätter mig mycket hellre på en stol.
Så inte trösterikt.
Eller lägga mig i en säng.
Lägga i en säng, ja. Mm. Sitta i en soffa, absolut. Mm. Ligga på ett golv, japp. Sitta på en stol, tack, det är bra.
Men det känns som att man hade någon sån här idé om att så här, när man blev tonåring, att man skulle säga, nu ligger jag på golvet och skriver dagbok eller typ så här, nu ligger jag här.
Kolla på mig vad jag är, så manic pixie dream girl.
Typ.
Ja, ja, men det kanske är det. Att jag är så här, nu ligger jag någonstans där man inte vanligtvis ligger.
Typ.
Jag är ju helt tokig.
Och att du ligger så här, da-na-na-na-na.
Bu-bu-bu-bu-bu. Har en sån penna med, en, med ett fluff på.
Ja.
Åh. Vill du ha det nu?
Ja. Det finns ju en butik här på Kungsholmen.
Ja.
Som heter Mixmax.
Just det, den har du som varit där idag?
Har du varit där? Man?
Nej, kul att visa sig att Jocke Berg driver. Vad är Mixmax?
Alltså den har allt och det är jättebilligt att gå dit. Jag lovar dig till exempel att de kanske har en sån här fluffpenna. Då är därför jag börjar tänka på det. Jag tror jag ska gå dit och köpa en sån.
Vad ska du skriva med den?
När jag går tillbaka till jobbet, vilket jag gör här.
Det har inte blivit acceptabelt att ha fluffpenna på ett vuxet jobb under året du har varit borta.
Det var som när jag hade ett sånt här, kommer ihåg mitt jättestora glassmobilskal.
Ja.
Jag tycker man kan ha lite kul på jobbet också. Måste man vara så himla seriös?
Och lägga på golvet, som en sån där.
Jag gillar sånt som är fluffigt och rosa och glittrar och typ så här är fint.
Ja, vi vet. Du är SAS egna Elle Woods. Jag tycker att du...
Typ att jag vill vara det. Hon är ju asmart.
Men jag blir stressad av tanken på att du ska typ så här, du vet, gå in i någon sån, sitta med och bevaka någon sån facklig diskussion och så bara plockar du upp din... Alltså tyvärr så är världen en plats av kvinnohat.
Ja.
Det är det. Men vet du vad?
Men jag kanske kan ha en...
Fight.
Verkligen. Jag kommer ta den här fighten med min one fluffpenna at a time.
Jag tror att både min dotter och din dotter kommer tacka dig.
Det tror jag verkligen också. Sally kommer ha så mycket fluffpennor.
Det kommer spruta ur öronen.
Ja, 100%. Och sen ska jag köpa ett suddgummi till, du vet, som är ett sånt där suddgummi som byter, när man byter plats, du vet. Kommer ihåg, som en penna.
Just det. Kanske lite doft.
Ja.
Fan. Ändå så mysigt.
Samlade du på sudd?
Jag var ju en person i allmänhet som försökte samla på saker och var väldigt
Varför
dålig på
tyckte
det?
Man det var så coolt att samla på saker när man var liten?
Men jag försökte nog bara ha en personlighet. Gick så dåligt, för jag glömde bort vad min personlighet var hela tiden. Till exempel, även skriva dagbok försökte jag ha som personlighet. Gick så dåligt.
Jag vet, det var så jävla tråkigt att skriva dagbok. Men apropå att samla på saker så har Agneta, min pappas fru, berättat en historia för mig som jag får så skamkänslor av att höra den. Nu som vuxen. Att jag hade sagt det någon gång när jag var typ så 8 så här. För hon hade någon så här tuff kylskåpsmagnet. Det här var innan de hade flyttat ihop. Att jag bara, jag samlar faktiskt på kylskåpsmagneter.
Du ville att hon skulle ge den?
Ja, och då sa hon så här, hon bara, hur många har du då? Är jag inga än så länge.
Men typ ändå ganska smart. Alltså manipulerande och obehagligt.
Men alltså,
hur länge har de liksom varit ihop då, tror du?
Nej, men inte så länge. Men jag har ju känt henne hela livet. Just eftersom det. Hon är mamma till mina syskon.
Just det.
Alltså, hon är ju pappas första fru och nu tredje fru.
Jag tänkte om det bara var så att du visste också om att hon behövde ställas in lite grann sig, because she was bringing herself back.
Nej, det var nog mer, hon hade det som en kylskåpsmed som såg ut som en, alltså jag drömmer fortfarande om den. Det såg ut som en paella. Alltså förstår du, den var så här, den var en gryta.
Jag förstår exakt. Och jag förstår dig.
Och den var så fin, du vet, det kändes verkligen som att så här, det var en leksak. Det var så mycket mer än en kylskåpsmagnet.
Det var, ja, men det är ju också för att man gillar saker i miniatyr.
Exakt.
Alltså kan verkligen fucka med en god miniatyr. Just, det var en panna, det var små ris,
det var, små räkor, en citronskivor. Alltså den var verkligen...
Men gud, det, men, ja, men vet
så
du
vad? Jag står typ för det, men jag får ändå så här skamkänslor.
Jag tror att det går att få tag på.
Ja, säkert. Jag borde, ja, absolut.
Alltså, du borde
kanske
verkligen...
ha kvar den.
Eller så kan du köpa en egen. Du har råd med det.
Det är också som när jag sa till min kusin en gång när jag var liten och bara, vad gott med äpplen. När hon stod och åt ett äpple och hon istället för att så här, vill smaka var så här, visst är det?
Kul. Du tyckte att du var så smart, men du mötte din övermakt.
Alltså 100%. Så är hela mitt liv tillsammans med min kusin Louise. Jag möter alltid min övermakt. Ah, ja, nej men
lite, så var det med det här.
Lite såna saker bara.
Fan vad nice med en sån paella magnet.
Jag fixar det till dig, Karin.
Jag fixar det till dig. Vem hinner först?
Verkligen.
Vi springer till Mixmax.
Det är chicken roast. Det är chicken roast till Mixmax.
Chicken roast till Mixmax. Varsin voy.
Ah. Du ska inte åka voy.
Nej, jag vet, jag får inte det. Men det är du som vill ha ett chicken race med högra vid.
Det är min enda chans att vinna i livet.
Jag är inte Louise.
Utmana en höggravid kvinna på kapplöpning.
Nej, men ett chicken race är ju när man kör emot varandra och sen är det en som ska vända.
Just det.
Det kan vi också göra. Fast springande.
Men så jag tänker att man säger att man gör ett chicken race när man ska tävla om att komma fram till någonting.
Ja, men då tänker jag, det är ju... Det är ett vanligt race.
Ja. Okej då.
Okej då.
Har du något så kul att berätta?
Vad menar du? Jag har berättat så mycket kul saker.
Utöver det här. Något crime-relaterat.
Jag har lyssnat på LISK-podden.
Vad tyckte du?
Som du tipsade om. Tycker den är så bra.
Visst var den bra?
Tog slut, så konstigt.
Ja.
Jag förstod ingenting.
Men det skulle komma säsong två, va?
Ja, och för jag var så här, okej. När du sa att det skulle komma en säsong två, så tänkte jag så här, oj, okej, det är nog inte så bra. Du vet att det är liksom så här, de har fått framgång med det här, exakt, och nu kommer de dra ut på det. Men det var ju, alltså det slutade ju mer som typ en tv-serie när man är så här, and the next season on. Så att jag började liksom leta bland alla avsnitt och bara vet. Så här kan det inte vara slut.
Nej, jag vet.
Så att nu, jag ser verkligen fram emot fortsättningen eftersom det absolut inte var,
det var inte liksom
klart i säsong ett.
Nej, jag vet. Jag började titta på Lost Girls häromdagen.
Ja.
Men jag insåg att det var en film.
Ja.
Och då blev jag lite avtänd. Och sen så
tror du att det var en dokumentär? Eller?
Nej, jag trodde det var en serie.
Jag fattar.
Och jag, det är ju så jävla konstigt. Men jag har ju sånt motstånd till att se filmer.
Jag har ju också det.
Alltså, det är typ omöjligt för mig att göra det.
Ja, jag vet.
Vilket är ju helt stört, varför man är så. Men, så att jag såg bara typ 20 minuter eller någonting.
Men jag tycker att den här är... podden är liksom bättre.
Ja, och jag har ju lyssnat på en podd som du har tipsat om, British Scandal. Men jag kom
det
av
går
mig.
Inte.
Jo, alltså jag tycker den är ganska bra, men jag kom ändå av mig för de tipsade om en annan podd som heter The Devil Within, som är en Wondery-podd som handlar om alltså Satanic Panic alltså det mordet som liksom typ just var startskottet när det var en mamma som blev mördad
av
sin son.
Ja. Just det, The Devil Within. Är den bra?
Den är typ ganska bra. Jag har bara lyssnat på ett och ett halvt avsnitt. Jag tror att det finns 4 avsnitt. Men den verkar... jag har liksom ingen koll på det där.
Nej.
Egentligen. Så att,
Nej, jag har ingen koll på det där grundfallet. Jag lyssnade ju på den. Det fanns ju en podd som handlade om en av de här större liksom barn...
Just det, den med, det var någon kyrka alltså där, jag minns. Vad fan hette den?
Det var det sämsta tipset.
Men gud, jag vet precis. Vad hette den?
Vad fan hette den? Den handlar ju om typ ett helt...
alltså, en hel stad. Typ.
Som blir anklagade av barn för exakt. Att ha begått massa övergrepp. Som ju också hela Satanic Panic-grejen.
Ja, men jag tycker typ den här har något ändå.
Spännande. Bra. Tack för till tips. Men vet du när lisksäsongen kommer?
Nej.
Hoppas den kommer snart.
Hoppas också det, verkligen. Det.
Och jag tycker att den är ju väldigt värdigt berättad. Ja. Alltså folk får verkligen, offer får stort utrymme. Mm. Och jag kommer ihåg förra veckan när fan det var, sa jag så här, det är så konstigt att man inte har hört om den här historien och varför man inte gjort det. Det är ju uppenbarligen för att det är sexarbetare som är offren liksom. Och jag tycker att, för det har ju liksom skett en förändring ganska mycket i true crime allmänhet, att man typ ger den typen av offer mer bakgrund. Men det här är typ en, kanske typ det bästa exemplet på det, ja, som de jag har
får
hört.
De får verkligen...
Ja, för de får vara både liksom familjemedlemmar och sådär, men de får också vara de personer som de var när de försvann. Mm. Typ. Att de pratar med vänner från den tiden med, när det kanske typ har blivit astufft i livet. Mm. Och jag gillar liksom hela... Det är inte skönmålande, nej, utan det är typ mänskligt berättat på ett sätt som ger så jävla bra känsla för de här personerna. Typ. Mm.
Håller med.
Den är väldigt, och sen är det ju helt stört.
Alltså, man blir
är,
väldigt ledsen när man lyssnar på den.
Det är fruktansvärt. Mm. Men det har ju också, för det finns ju flera stycken oidentifierade offer. Mm. Och det har känts, det är ju på gång nu att de har ju redan hittat en, identifierat en till. Så det händer ju saker i det fallet.
Det är bra.
Det är verkligen bra.
Ingen mer?
Nej.
Nu är vi här.
Det är vi verkligen. Jag är här med dig.
Du är här med mig och jag ska berätta en historia för dig. I dagens fall så kommer vi befinna oss i London. Den 22 augusti 2016 ringer Harry Ife till larmcentralen. Han berättar att hans bror har blivit väldigt trött och kall och han tycker det verkar som att han lider av vätskebrist. Så larmcentralen skickar ut en ambulans till familjen Ives ganska stora 7-bedroom mansion i Enfield i norra London. Och när de kommer dit så möts de av Harry som ringde samtalet, Harrys pappa Kenneth och Harrys fyra bröder Roy, Colin, Daniel och Samuel. Mm. Alla de sex sitter då runt deras bror Kennedy, som är 26 år gammal och som är den personen som Harry har ringt in om. Mm. De ber för honom och de sjunger och mässar typ. De sjunger, eller de mässar så här, he's released right now in the name of Jesus. Mässar de så här om och om igen. Sen säger de till utryckningspersonalen, no corpse shall be taken from this place because there's no corpse in this place.
What?
Och sen fortsätter de att be och mässa och då säger de, we call that name back to the land of the living in the name of Jesus, liksom om och om igen.
Okej, okay, så de får liksom inte, ambulanspersonalen får liksom inte göra sin grej.
Nej,
om man säger så.
Som precis.
Okej.
Okay. Mm. Men och de, och det hade typ inte spelat någon roll heller egentligen, för Kennedy är förbi räddning när ambulanspersonalen kommer dit. Mm. Han har redan avlidit då när de kommer fram och det visar sig att han har dött av hjärtstopp. Vilket ju i sig liksom inte är vanligt för en så pass ung person som Kennedy var, och när han sen tas därifrån och obduceras och sådär, så ser man att hans kropp har skador som indikerar att det är något som inte stämmer. Och alltså, jag tror ambulanspersonalen ganska snabbt gör typ ett liksom en värdering på plats att det är någonting som är,
det låter ju som
konstigt, alltså, liksom.
Man behöver ingen utbildning för nej, att dra precis de slutsatserna.
Så polisen kallas till familjen Ives hus de också, och det är liksom tydligt att det är något knäppt. Men då ska jag, jag ska berätta lite om vad som har hänt dagarna innan det som ledde upp till då Kennedys
fråga
död.
När sa du att det här var?
2016.
Oj, okej. Okay. Alltså jag missade lite grann när du jag försökte dra mina egna slutsatser. Så tänkte jag typ kanske så här, alltså jag var lite så tidigt 1900 tänkte jag.
Nej, 2016.
Okej. Okay. Mm. Det känns som att så här eran för mässning
var för
mer då.
Ja, exakt. 100%.
Ja. Okej.
Okay. Okej, okay, men så här var det då. Den 13 augusti ungefär, alltså vad blir det, 9 dagar innan han avled, så var Kennedy och åt mat på en han åt buffé på en kinesisk restaurang. Och familjen berättade att efter han hade varit där så hade han börjat få ont i halsen typ och okay. hade svårt att sova. Och den här insomnien och halsonten gick inte över, utan enligt hans familj blev det liksom typ bara värre och värre. Och alltså det är inte riktigt, jag vet inte det här, men det verkar som typ att familjen bor allihopa i det här hemmet, fast alla söner är vuxna. Liksom.
Han får ju plats som inte annat.
Ja, exakt. Jag tror den äldsta brorsan var typ 34 när det här hände och de yngsta var typ 22. Tvillingpar. Mm. Men jag tolkar det som att alla bor hemma. Ja, så att det blir liksom inte bättre, utan det blir bara enligt familjen värre och värre. Och den 18 augusti, alltså 5 dagar efter han har ätit på den här buffén och börjat känna sig dålig för första gången, så hade Kennedy klagat på att han hade ett frö som grodde i hans magen och att han kände det som att han hade en orm i sig. Det är så jäkla läskigt. Uh-huh.
Också för att man direkt får sådana bilder på sådana, du vet,
binnikemasker typ.
Långa, ja, långa jävla masker. Mm.
Så han liksom mår verkligen inte bra, och han typ börjar då kommunicera med sin familj som att det är alltså någonting konstigt som händer i hans kropp, som inte bara är liksom magsjuka. Och efter det blev det då enligt hans familj ännu värre. För Kennedy började agera väldigt aggressivt mot sin familj. Och hans pappa och bröder berättade typ att han hade så här bitit sin pappa. Och att han hade hotat med att han skulle skära av sin egna penis. Och att de typ har så här, han har typ först barrikaderat sig i ett rum. Och sen så har han typ kommit och typ gjort utfall och så här, attack, alltså liksom försökt typ attackera typ sin mamma, och du vet när de har då försökt hålla fast honom så har han då bitit sin pappa, han har försökt bita alla typ som har försökt komma nära honom sådär. Så han är
det har liksom varit eskalerande beteende.
Alltså verkligen.
Ja.
Men istället för att ta med honom till en läkare, eller du vet så här, för det är uppenbart att det är någonting som inte stämmer, så har de då tyckt att det är typ ett domestic problem. Alltså de har liksom inte kontaktat någon för att få hjälp, utan de säger men det är inget konstigt typ, det här är någonting vi sköter bakom, det här är liksom en familjeangelägenhet typ.
Men bara i allmänhet. Mm. Ingenting bakom stängda dörrar.
Alltså verkligen.
Domestic problems sometimes need non-domestic solutions.
Karin, put that on a magnet and I will fucking buy it and have it on my fridge.
Next to the paella plate. Men det är en paella plate i botten, och sen så har den liksom en sån band.
Ja, just det.
Det är en konstig kombination.
Verkligen, men precis. Men ändå så snyggt.
Ja, gud ja.
Men så de har då tyckt att det här är ett domestic problem, och de har trott att hans liksom aggressiva beteende är typ ett uttryck för sömnbrist. Hans mamma, Josephine, som kallas för Joe, hade däremot tagit kontakt med prästen i familjens kyrka.
Vad är det för kyrka?
Den heter...
För det verkar vara liksom en ganska... Ja. Real kyrka, om man
den
säger så.
Den heter Jesus Sanctuary Ministries.
Okej.
Okay. Ja, men hon har kontaktat då prästen i familjens kyrka för att be om råd, och jag vet inte exakt vad hon får för råd. Men en av Kennedys bröder berättar också att Kennedy har börjat prata om The Mark of the Beast, 666.
Åh nej. Är någon slags exorcism på gång?
Och som jag berättade innan så hade ju Kennedy flera skador på kroppen när han kom in. Skadorna tydde då på att han har varit fastspänd, och en patolog vittnade om att han hade upptäckt 60 olika skador på Kennedys kropp som överensstämde med att han har blivit våldsamt fastspänd. Mm. I huset, eller det var egentligen typ i trädgården på gränsen till grannarna, så hittar polisen handfängsel, buntband och rep som polisen sen kommer hävda har använts för att hålla fast Kennedy. Det här blir då, som du förstår, en polisutredning och en rättssak. Och Kennedys familj, familjen Ive, beskriver sig själva som charismatic Christians och är då alla...
Självgott.
Alltså verkligen. Och är då alla aktiva inom den här kyrkan, Jesus Sanctuary Ministries, som ligger i östra London.
Uh-huh.
Och det, den här kyrkan är typ grundad, om det var 1997 eller något sånt där.
Läskigt.
Alltså det är ju konstigt.
Det är konstigt.
Och är då grundad av den här, en präst i kyrkan som liksom fick då en uppenbarelse när han höll på att läsa till präst. Och det handlar typ om... ja, nu har jag inte skrivit ner det. Men det handlar typ om att han ska så här leda alla troende säkert till himlen. Typ.
Det lilla uppdraget.
Ja. Mm. De är liksom alla aktiva inom den här kyrkan. Och Joe då, mamman Josephine, som även kallas Sister Joe i kyrkan. Hon är väldigt, väldigt aktiv. Och hon hjälper tydligen kyrkan att producera filmer till deras YouTube-kanal. Och filmerna har då så här olika teman. Och en del av, du vet, filmerna går under namn som till exempel The Reality of Demons är till exempel en film som Joe har varit med och producerat. Joe säger också i förhör att hon tror på demoner, hon tror på onda andar, hon tror på återuppståndelse, hon tror på alla de här sakerna. Men det menar hon typ är så här, det är normalt. Alltså det gör alla som tror typ. Så säger hon.
Har du varit inne och kollat på YouTube-kanalen?
Nej, men jag var inne på hemsidan. Jag vet inte, jag vill inte gå. Det kändes konstigt.
Blir du rädd?
Ja, typ.
Ja, jag fattar. Jag bara vill kolla hur bra producent hon är.
Alltså, ja. Ja, men jag kanske borde ha gått lite djupare nu när du säger det så.
Fast det... Fast ibland så blir man också så himla rädd att man typ inte ens kan gå in.
Nej, jag vill alltså
typ
inte bli kontaktad av dem. Så känns det.
Du är rädd att du ska bli liksom...
Cookies, Karin.
Kan jag glömde cookies.
Ja, men du vet, det blir ju direkt då, arbetstesen är ju att familjen Kennedy har trott då att Kennedy när han blev sjuk har blivit besatt av demoner och att de då har utövat exorcism hemma. Åklagaren i fallet menar att familjen har haft honom fastspänd i 67 timmar och menar att de under de här timmarna har behandlat honom som ett djur. Och jag vet inte exakt vad han bygger det på, men det, för familjen menar då liksom att de säger att ja, de har spänt fast Kennedy under de här dagarna för att han började visa upp det här väldigt aggressiva beteendet, men att de inte har, alltså att det har bara varit kortare perioder. Och att han då som längst hade varit fastspänd 20 minuter. Och det hade de bara gjort för att förhindra honom alltså förhindra honom från att skada sig själv och andra.
Men det måste vara att de kan se på skadorna från hans, alltså
att det är precis vad det har blivit för typ
att han måste ha varit fastspänd mycket längre.
Mycket
liksom.
Längre.
Mm. Åh, fy fan, vilken panik.
Mm. Uff. Och jag typ tolkar det som att han inte så här har fått, alltså du vet, han har typ inte fått äta, de har typ hällt vatten på honom, alltså du vet så här.
Han blir torterad.
Ja. Familjen säger då först att de inte har någon aning om var det här handfängslet som hittas hemma hos dem kommer ifrån. Föräldrarna säger att de inte heller har någon aning om var de här buntbanden kommer ifrån, men till slut så landar de i bara så här, det måste ha varit hantverkare som var här tidigare som har liksom slängt dem i den här busken vid huset typ.
Okej. Okay.
Eller vid grannarnas, alltså tomtgränsen. Senare berättar däremot Roy, Kennedys storebror, att han har köpt det här handfängslet som hittas i trädgården på eBay tidigare för att han har planerat att ta ett jobb som säkerhetsvakt. En plan som han senare har lagt på hyllan, men då har han redan köpt hem det här handfängslet.
Just det.
Han berättar att det har använts under tiden som Kennedy har varit fastspänd och hållits fast där hemma. Men att när hans pappa hade sett det så hade han blivit så arg. Så att han hade tagit bort det. Så det var också en kortare period då, enligt Roy, som det här handfängslet hade använts. Och när Roy då hade fått höra att polisen också skulle komma så hade han fått panik och slängt ut dem genom fönstret. För att han visste inte om att det var eller han trodde typ att det var olagligt att äga handfängsel.
Okay.
Så han har då slängt ut dem genom fönstret och sen har då polisen hittat det. Säger han.
Ja.
Ja, hela familjen Ife är då misstänkta för Kennedys död och ställs inför rätta. Åklagaren menar att familjens misguided religious beliefs har lett till att de har trott då på att Kennedy har blivit utsatt för onda andar och att de då har hållit honom fastspänd i försök att driva ut andarna och att det då har lett till hans död. Och jag tycker det här är lite oklart, för å ena sidan säger hans bror att han trodde att han led av vätskebrist, men samtidigt så skriver alla artiklar som jag har läst att de har trott att han var besatt av demoner.
Men för det är det här som ju liksom blir någon slags crack lite grann då, att en ändå, det är en brorsa som ringer, som larmar.
Ja.
Det måste ju varit att han typ ändå insåg att så här, okej, det här kanske typ inte riktigt stämmer och jag måste få hit läkarhjälp liksom. Alltså det känns ju som att han måste ha gått emot liksom familjens inställning typ.
Det känns som det. För att det, precis, för de, för jag förstår det som att de faktiskt har försökt göra det här, men att de liksom aldrig har liksom
jävlar.
De nekar då till anklagelserna, vilket är false imprisonment och dråp.
För de menar att de har gjort något bra för att driva ut demonerna i hans kropp typ.
Det är så jag fattar det hela i alla fall. Och så här, de tror att de har försökt bota honom med bön och genom att hålla fast honom, och på så sätt ska han liksom bli bra. I rättegången så som följer så driver då åklagaren den här tesen som jag berättade om precis, och familjen den här nekar då till att det är något brott som har begåtts. Och när rättegången är klar så frias hela familjen.
För de har ju inget uppsåt liksom.
Nej, jag vet inte exakt hur, men de döms inte på någon åtalspunkt utan bara blir helt friare.
Men man undrar ju om de hade istället åtalats för typ dråp.
Ja, men det var dråp.
Det var dråp. Ja. Och de frias för det.
Ja. Och jag fattar inte riktigt. För det liksom, det finns inte mer. Nej. Om du förstår vad jag menar.
Jävlar! Mm.
Så att antagligen är det väl typ så att, och jag läste någon artikel på Daily Mail. Och där,
de har gått loss
och det vet typ så här, the juror typ höll, vet, satt och bad, alltså vet, alltså det, jag vet inte. Det är lite
brittiska
skumt.
Tabloids.
Ja, alltså verkligen. Ja. Men det framgår inte riktigt varför och hur de friades, för att uppenbarligen så har de, han har ju dött på deras watch.
Det är så jävla konstigt.
Det borde i alla fall finnas någon sån, för det tror jag, det finns inte det i USA, att det är liksom, det är inte uppsåtligt. Och det är inte heller dråp, men att man har handlat så likgilt, alltså
just det, att man inte har, att man har liksom
uppsåt,
failed to act.
Exakt.
Lite grann. Ja,
just det borde man ju kunna liksom.
Ja, men jag vet inte heller hur det brittiska rättssystemet ser ut. Alltså att man då måste kanske åtalas för rätt, alltså att man redan när man går in i rättegången så måste man åtala för rätt saker liksom.
Så du kan, precis, om du inte har, precis, jag fattar vad du menar. Ja. Säkert. För det är ju säkert någon barrister som...
barrister in the Old Bailey.
nej, men så himla hemskt. Så det var då, kan man väl säga, exorcismen på det... Kennedy Ife 2016 i London.
Det är för... Jag klarar inte av att det är 2016.
Nej.
Alltså för panik av det.
Ja, och det är så jävla sjukt, för det finns då bilder, du vet, när hans familj lämnar rätten. Det är bara så här, det är som en paparazzi-bild på typ en familj som går in i en bil typ.
Som typ ser ut att leva i ett modernt samhälle för att de typ gör det. Ja, helt vanliga personer.
Så jävla stört.
Men, och den här kyrkan undrar man ju. Mm. Alltså om det här liksom, den här typen av då exorcism, om det liksom...
Om det är vanligt.
Ja, eller typ vanligt, om det är åtminstone en del av deras tro liksom.
Jag vet inte så sagt, för jag vågade inte vara inne så länge på hemsidan.
Just det, cookies.
Ja, men man vet aldrig.
Men alltså, jag...
Det är jävligt stört, ja. Väldigt läskigt.
Jag har inte hört om det.
Nej, jag trillade också bara över det.
Ibland så känner jag att det är sjukt hur, med tanke på hur mycket true crime vi får från USA, hur lite vi ändå får från England.
Jag
för
vet.
Det händer så jävla mycket.
Det händer så mycket
där.
Sjukt där. Alltså verkligen.
Till exempel exorcism 2016.
Nej, jag vet.
2016, du och jag, vi hade typ startat den här podden, eller?
Nej.
Nej. Inte ens det.
Inte ens det.
Jag vet inte vad
jag... Gick det ihop?
Jag vet inte, gick det ihop?
Okay. Ja, men så start. Och jag har då lyssnat på en podd som heter The TSIF Podcast. Som heter typ This Shit Is Fucked Up eller något sånt där. Står det för.
Ja.
Och avsnittet heter Kennedy Ife, Shit You've Been Possessed Bro.
Oh my god, vad är det för snubbig jävla podd?
Det var faktiskt en tjej och en kille.
Det lät så
snubbigt. Det lät väldigt snubbigt.
Ja.
Sen har jag läst då Daily Mail-artikel där titeln, de har ju alltid 8 raders lång...
Ja, okej, okay, kör.
Christian parents and 5 brothers of marketing executive are cleared of killing him in a botched exorcism at their 1.3 million North London home over belief he was possessed by a demon. Skriven av Joel Adams.
Ja.
Jag läste flera korta artiklar på BBC skriven av lite olika personer. Men ja, vi länkar som vanligt allting.
Och vare sig ni vill eller inte så länkar vi allting. Men just det, jag hade glömt bort att de bodde i ett stort jävla mansion i London. Var fick de alla sina pengar ifrån? Förlåt, jag ska sluta ställa. Jag förstår att det var jättesvårt att hitta på något.
Men jag vet vad pappan är. Han är typ forskare av något slag.
Rikt
professor
område.
Och consultant
to
the economic community of West African states.
Han är konsult.
Ja.
Japp. Åh, fy fan.
Ja,
det där var en hemsk upplevelse.
Ja, men det var en sån här mansion. Så det var ju stort, men det var inte
något. Jo, men det är nog London.
Ja, jo, nej, jag vet.
Okej, tack. Nej, i alla fall. Nu.
Bra. Nu.
Nu börjar jag min research.
Perfekt.
Nu har jag det klart.
Så snabb.
Ja.
Kan du sluta excel at writing?
At life.
Det med.
Okej.
Okay. Mm. Och vilken tangent är det som har trillat bort på din dator?
R. Men jag har... Ja, det är skitjobbigt.
Mm, jag fattar det.
Men det, och mest är det jobbigt för att den lyser klart i natten. Okej, nu kör jag. Klockan är mellan 9 och 10 på kvällen den 16 augusti 1913. Häradsdomare A.G. Andersson.
Mm.
Hans fru och deras 2 tjänsteflickor hör något utanför sitt fönster på gården där de bor på landsbygden i Sannahed, Kumla kommun, södra Mörebro.
Mm.
Det låter först som, alltså det låter som ett skrik först, och de typ tror att det är så här 2 män som slåss. Men sen så tror de att så här, men det är nog typ katter som skriker. Mm-hmm. Men när en av tjänsteflickorna en stund senare tittar ut genom fönstret så tycker hon att hon ser en man som är typ en så här, som med en tändsticka verkar leta efter någonting så här, utanför hennes fönster.
Gud.
Jag vet inte varför det här gänget är så himla himla avslappnande med saker som händer
verkligen
utanför deras fönster. Så är det på
kanske
landet.
Så är det kanske när man bor på landet.
Fast det borde ju vara exakt tvärtom.
Mm.
Alltså när det händer skit här.
Ja, nej.
Det gör det ju liksom. Men hela när tiden. Det är så här, de bor verkligen på landsbygden
och fan, det är det som är så läskigt med landet tycker jag. Oftast så händer ingenting, men när det händer något då vet man alltså.
Då är det kört. Jag vet. Nej, men så hon tänker att det nog är någon som letar efter mask eller äpplen. Så avslappnad.
Mitt i natten.
Så hon går och lägger sig. Inte mer med det. Dagen efter så inser de att det var något mycket, mycket värre som pågick i deras trädgård. För vid 7 på morgonen så hittar en av de 2 anställda en kvinna precis utanför deras dörr. Dörren till liksom huset. Och de som bor i huset känner igen den här kvinnan.
Okay.
För det är en släkting till A.G. Andersson. Hon heter Signe Larsson och hon är död. För hon har blivit grovt misshandlad, våldtagen och strypt till död.
Men gud.
Och är liksom alltså, i deras trädgård. Det beskrivs på vissa ställen som att det är så här, på farstukvisten. Jag tror inte att det är det. Men det är liksom, hon är, det är verkligen precis vid huset. Typ. Signe Larsson var sommar 1913, 24 år gammal. Hon kom från Blacksta som ligger i närheten av Sannahed och bodde under sommarlovet hemma hos sina föräldrar där. Men hon är liksom bara där tillfälligt för hon håller på att plugga till skolkökslärarinna på Nordenstamska hushållsskolan i Hudiksvall. Och den här lördagskvällen är liksom sista innan hon ska åka tillbaka till sin skola. Så att hon har varit hos sin kusin den kvällen, 16 augusti, och så här, för att säga hej då innan hon ska vända tillbaka till sin skola, helt enkelt. Signe är så här, då ska hon har bara en termin kvar, så hon är snart klar liksom. Hon är liksom så här ordningsam, ordentlig, stark, ung kvinna. Hon beskrivs av vissa som präktig. Det kan man få vara, tycker jag. Men hon är så här omtyckt av sin familj och sina vänner och så där. Den här dagen när hon liksom som sagt ska är hos sin kusin för att säga hej då sådär, har det varit riktigt pissväder. Det har spöregnat när hon har cyklat till sin kusin, men när hon cyklar därifrån så har det äntligen slutat. Så att hon har, det enda som är att hon har rejäl motvind.
Åh, gud, vad jobbigt.
När hon ska cykla, vilket är fruktansvärt, bara det. Men vid 8:30 på kvällen då så lämnar hon sin kusin i Samsala för att cykla. Samsala?
Samsala!
För att cykla de lite drygt 20 minuterna hem till Blacksta. Men Signe Larsson kommer då aldrig hem, utan hon hittas mördad i sin släktingsträdgård klockan 7 morgonen efter. Och det här fallet får väldigt stor uppmärksamhet direkt, för det är liksom så här, men det är ett klassiskt sånt fall som typ så chockar hela sommarsverige. Så där på samma sätt som vissa fall fortfarande gör, ja, liksom. Och det får ju väldigt mycket uppmärksamhet för att det är också så himla brutalt. Och för att det liksom bara är en så här, det är en ung tjej som cyklar på en landsväg.
Nej, det ska inte hända.
Det ska inte hända. Nej. Och att det händer är så jävla jävla läskigt, och varför vi typ är intresserade av true crime. Hon har utsatts för grovt våld och har liksom då bara på chans stött på någon, verkar det som, som har utsatt henne för det här. Och polisen börjar ju liksom såklart utreda direkt, och de har tur, för de får upp ett spår. Det är en lantbrukare som hittar en damcykel, en hatt och en näsduk i närheten av en träningsanläggning för, alltså militär, som ligger typ 600 meter från den här gården. Och i samma område så hittar man också hårnålar, och sen hittar man några halvätna äpplen i ett dike. Och man börjar fråga runt i området, och snart får man vittnesmål från personer som har stött på två unga män under den här lördagskvällen. Och det här är ju ett tag sedan. Det är som vanligt att det är liksom lite olika källorna och sådär. Men antingen så är det en person som berättar att han har råkat liksom stöta på de här två snubbarna. Eller så är det en person som är den som har gett äpplena till dem.
Okej.
Det är oklart. Men i någon källa så står det typ att, så här, alltså att de kunde följa spår av äpplen från det här dyket vid militäranläggningen.
Äppelskrutt.
Ja, alltså hela vägen hem till den snubben som gav dem äpplena.
Det låter inte så konstigt. Det låter otroligt.
Också hur många äpplen tog de? Så jävla Hans och Greta situation. Jag tycker att det låter konstigt. Jag tror att det kanske inte är riktigt så. Men hur som helst så kan vittnen ge ett namn. Alltså kan ge en av de två namn ges. Han heter Elis Wallin och är 18 år gammal. Och Elis grips då i sin lägenhet på Köpmansgatan i Örebro bara ett par timmar efter att man har hittat Signe. Så att på morgonen där, liksom, eller förmiddagen. Och han berättar att den som har varit med honom under den här kvällen i Sannahed heter Erhard Karlsson Albinsson. Han är 17. De är väldigt unga båda två. Och Erhard grips också, och han bor i Yxhult i Kumla.
Det är bara vara typ i Småland allting heter Hult.
Även i Kumla.
Men tydligen.
Nu har vi lärt oss det. Men under pågående förhör, verkar det som, så rymmer Elis.
Aha.
Alltså det är typ att de bara så här, de ska bara ta honom från ett rum till ett annat. Han bara, I'm out of here, och drar.
Det är som i den Ted Bundy-filmen när han bara hoppar ut genom fönstret och springer upp för back. Eller det händer väl på riktigt också.
Fast det konstigaste Ted Bundy-rymmet är väl ändå typ att han så bantar ner sig själv och ålar
glider
ut. Genom,
alltså det är fan...
Det hade man skrivit den filmen och det inte var på riktigt, då hade man varit så här, nu gick det för långt.
Alltså verkligen.
Nu måste vi skala ner det här, för det här är dumt.
Backa några steg med fantasin, verkligen. Grabben.
Verkligen så. Okej, lite bakgrund på de här två personerna. Elis då, som sagt 18 år gammal, kommer från ett arbetarhem i Edsbergs socken, som också är Kumla. Hans pappa var grovarbetare, och hans pappa var också alkoholiserad och lämnade familjen någon gång under Elis tonår. Elis har då själv tidigt börjat jobba, och framförallt har han jobbat med skor. Vad glad du blev.
Ja, men det känns så...
Det lät vänligt.
Ja, men det, ja, verkligen. Och så kändes det, kändes så typiskt som från förr på något vis. Att man åkte, för jag tänker att han är runt kringresande skoförsäljare.
Nej. Utan han jobbar på skofabrik. Okay. Han gör skorna. Men sen tror jag någon reser runt och säljer.
Okej, men då backar jag lite med min reaktion, för jag tror att han sålde dem.
Ja, nej, han gör dem.
Okay.
Ja, han jobbar på två olika skofabriker. Som 15-åring så går han med i Skeppsgossekåren.
Vad är det?
Det är tydligen en organisation med syfte att utbilda pojkar så att de typ ska bli sjömän på sikt.
Aha.
Så han är först med där och sen så går han också då till sjöss innan han kommer tillbaka till sin hembygd där runt våren 1913. Och då flyttar han in i den här lägenheten i Örebro. Och jag tror att det kan vara då han jobbar på skofabrik. Mm. Oklart. Han är tidigare straffad för stöld och har fått 2 månaders villkorligt straffarbete för det. Den andra gärningsmannen är då 17-åriga Erhard. Han är från Yxhult i Kumla, som sagt. Hans pappa är stenhuggare, vilket är verkligen ett så yrke som jag respekterar jobb. Så mycket. Enligt vissa källor är han och även han alkoholist. Enligt andra källor är han med i nykterhetsrörelsen.
Pappan eller Erhard själv?
Pappan. Mm. Man kan ju också vara båda. Man kan ju till exempel vara
nykteralkoholist.
Mm. Exakt. Men hur som helst så har Erhard varit dräng och sen har han börjat jobba på en träförädlingsfabrik innan han har börjat ägna sig åt smide.
Det
kan du fucka med.
Det kan jag fucka med.
Hans föräldrar har haft en hel del problem med honom. Han har varit väldigt så här, trotsig. Det gick liksom typ inte att säga till honom vad han skulle göra. För då gjorde han bara uppror.
Oh, värsta sorten.
Mm, verkligen. Och det ledde då bland annat till att han tas ur skolan i liksom tidig ålder. Och som jag förstår det så bor han fortfarande hemma vid tiden för mordet på Signe. Hur de har lärt känna varandra vet jag inte. Men de har ju vuxit upp ganska nära varandra. Och det var bara ett år mellan dem. Mm. Så det kanske bara var chans.
Ja.
Hur som helst. Vid tiden efter gripandet. Elis har då lyckats rymma. Polisen sätter upp vägspärrar för att hitta honom. Och till slut så kommer han alltså bara gående på en bro, på en järnvägsbro.
Uh-huh.
I Sofielund utanför Örebro. Så plockar de in honom.
Men
alltså,
bara så där.
Det här är typ den mest odramatiska rymningen någonsin.
Alltså,
han bara gick och sen kom han bara tillbaka.
Han bara, nu har jag rymt färdigt.
Ja, men det är typ att, för jag tror att de tar honom i, alltså att han förhörs och rymmer då från Kumla.
Mm-hmm.
Kumla kommun är liksom där var det här brottet har begått.
Mm.
Och sen har han börjat, liksom börjat gå hem till Örebro. Så okay. Uppfattar jag det. Men jag vet inte. Efter det så kan man då börja nysta i vad det egentligen är som har hänt under den här dagen. För under förhören så kommer Elis och Erhard berätta delar av historien. Men det är mycket som så här skiljer dem åt. Liksom. Så lördagen den 16 augusti har de träffats hemma hos Elis i Örebro tillsammans med en tredje kompis som är en snubbe som heter antingen Gustavsson eller Johansson. Så jag har tydligen valt att kalla honom för Andersson.
Ta det. Det är rimligt tycker jag.
Bra. Så vi kallar honom Andersson, deras kompis. Det är mitt på dagen när de ses. Så det är tre killar som ska dela på 3 liter brännvin.
Ja. Det låter stabilt.
Så innan när vi sa, när du frågade om även han var alkoholist, kanske.
Det kan det ha varit.
De verkar inte ha en helt sund relation till alkohol, helt enkelt. Klockan är mitt på dagen. Vi har 3 liter brännvin. Nu kör vi. Och de har liksom så här storslagna planer då för den här kvällen. De ska dricka sprit. Sen ska de möta upp 2 tjejer som är typ ihop med Erhard och med Andersson. Och de ska de träffas vid den så kallade gröna stugan i Sannahed. Det verkar ha varit ett liksom ställe där det har serverats alkohol tidigare. Det är nedlagt. Jag vet inte om det är nedlagt nu eller om det var nedlagt då. Det har liksom varit lite svårt att utläsa.
Jag fattar.
Jag tror att det var nedlagt redan då.
Jag tror
att de ändå liksom skulle träffas där. Då. Och de här tjejerna, det verkar som att Erhard och Andersson är liksom ihop med de här 2 tjejerna. Det är lite oklart med. Men det, på vissa ställen beskrivs de som så här, deras fästmö. På andra ställen så är det typ så här, de hade träffats veckan innan och nu ville de träffas igen.
Kanske någonstans, sanningen, som jag brukar säga, sanningen kanske ligger någonstans däremellan.
Alltså vet du vad? Jag tror du har rätt.
Mm.
Bra. Okej, så de har först då druckit upp typ en halv liter brännvin tillsammans i Örebro. Ta med sig då resten 2,5 som färdkost. Sen tar de tåget till Hallsberg. Där hälsar de på hos någon kompis ett tag. Sen börjar de gå till Sannahed vid 7-tiden. De är så sugna på att ligga.
Alltså
de
bara tar den långa vandringen.
Ja. Och det är ju också jättedåligt väder, om du minns. Det regnar hur mycket som helst. Det blåser massor. Så att, och alla är ju också då jättefulla.
Mm.
Superfulla. Men Erhard, han är extra full. de måste stanna hela tiden för han behöver kräkas.
Och fy stackaren. Vill eller något... det är ju inte synd om honom, fattar jag.
Men vid något tillfälle så trillar han ner i diket hela tiden. Också. Så när Andersson försöker hjälpa honom upp i diket resulterar det istället att de börjar slåss. Alltså du vet...
Då är man så packad när man bara, bort
låt
med dig!
Så till slut är också även Andersson så himla trött på den här situationen. Mm. Så han bestämmer sig för så här, han bara, inget ligg är värt här. Jag alltså, orkar inte, jag vänder tillbaka till Hallsberg.
Helt rätt.
Så att de, han går, nu är det bara två stycken kvar om. Och när de väl kommer fram till den här gröna stugan så är det inga tjejer där. Antagligen på grund av att det spöregnar typ.
Ja, och det verkar som att det tagit lite tid för dem att komma dit.
Ja, men jag tror inte de är sena än. De har nog börjat i god tid.
Ah, okay.
Men så att så länge medan de väntar på de här tjejerna så lägger sig Elis och Erhard i dike och vilar lite.
Mm-hmm.
Och Erhard fortsätter då kräkas med jämna mellanrum och däckar även då. Och de diskuterar huruvida det då, för om du minns så var det ju då Anderssons tjej.
Just det.
Var ju en av tjejerna. Så att de funderar på, kommer hon kunna tänka sig att ligga med Elis istället? Kanske. De har liksom den typen av skön diskussion där i diket. Och då pratar de så här, vad nice det ska bli när vi ska ligga med de här tjejerna. Det är, vi är där liksom, den typen av umgänge.
Det känns inte återigen, som att de sa precis så där 1913.
Nej. Vad tror du de sa då?
Det ska bli gott. Då få...
gott, vad äck.
Men så säger det med Kristina från Dovemåla.
Det ska bli gott.
Och få komma till eller något sånt där, säger de.
Just det.
Nej, de ska ha det lite gott, säger de.
Här i diket.
Mm. Mm.
Och så... så äckligt. Ja, men så här, det kommer aldrig några tjejer.
Nej.
Och det inser nog också de här snubbarna till slut då. Att så här, det kommer, de kanske inte kommer dyka upp. Och då börjar de prata om så här, ja egentligen så här, vi behöver ju inte ligga med de här tjejerna. Vi skulle kunna tänka oss ligga med vem som helst.
Mm.
Och vad som hände sen skiljer sig då. Alltså där skiljer sig deras vittnesmål åt. Men Elis är den som först berättar allting. Och det här är då vad han berättar för polisen. Vid niotiden så ser Erhard och Elis Signe komma cyklande. Och bestämmer sig då för att attackera henne.
Mm.
Och så när hon liksom så här cyklar förbi diket... Så kastar de sig upp och liksom typ drar av henne från cykeln.
Usch.
Hon kämpar typ emot med allt hon kan. Hon slår tillbaka, försöker putta bort dem och till slut lyckas hon. Och hon börjar liksom springa över det här träningsfältet och liksom ropa på hjälp. Men männen hinner då i kappen och puttar ner henne igen. Men hon lyckas liksom få bort dem ännu en gång. Och springer och springer mot då. Och det här ger mig så jävla ångest. För att hon vet ju om att hon har en släkting som bor här.
Mm.
Så det måste ju varit att hon bara, okay, men
jag ska dit.
Jag ska dit för då kommer jag bli räddad.
Usch, vad här.
Och hon springer allt hon kan liksom. Och det är så här, det är jobbig terräng, det är så ganska sandigt och det är också mycket buskar och så här. Men, och det är 600 meter, det är ändå en bit liksom. Men hon lyckas då ta sig till den här gården och lär väl ha tänkt att så här, jag klarar det typ. Men där får de då tag på henne. Och förgrips på henne och misshandlar henne. Liksom. Men Elis, eller jag säger dem, men grejen är att Elis påstår att han har bara varit med Erhard i diket. Men allt som har hänt efter att Signa puttats av cykeln har Erhard gjort själv. Och att han har kommit tillbaka efter någon timme och berättat vad som har hänt, påstår han.
Mm.
Erhard minns typ ingenting, för han var så full. Men han är så här, han påstår att han bara, men jag kan inte ha gjort det här. Liksom.
Mm.
Så att han vet inte. Elis påstår att det är han som har gjort det.
Mm.
Polisen tror att de har gjort det tillsammans.
Ja, okay.
Så är liksom för uppdelningen.
Så sjukt att inte veta.
Nej, men alltså.
Alltså om det nu är så.
Ja, nej, jag vet. Det är verkligen, ja det är så mörkt. Och... nu ska vi se. Det är liksom kaos kring hela det här fallet. Och det är så jävla mycket kaos att polisen måste ta de här två från polishuset och förvara dem typ i en bank. För att det är så jävla lynchstämning typ i Kumla. Och för att få dem att erkänna så gör polisen något som inte känns typ... Det är nog inte helt kosher idag. De tar med sig dem till bårhuset och visar Signes kropp.
Nej.
Och efter det förhörs de igen och då erkänner Erhard att de båda två har varit delaktiga i mordet.
Mm.
Elis tar under fortsatta förhör och rättegång tillbaka sitt erkännande och kommer med nya erkännande om lite vart, alltså så här, det går fram och tillbaka. Mm. Liksom. Men båda två döms då för mordet. Elis Wallin döms till döden, vilket senare omvandlas till livstidsstraffarbete. Och Erhard Karlsson...
Livstidsstraffarbete?
Ja. Ah. Mm. Och Erhard Karlsson Albinsson döms till 10 års fängelse eftersom han är minderårig, han är bara 17.
Just det.
Så efter att han har suttit av sitt straff så emigrerar han till USA och bygger upp någon slags fastighetsbusiness där.
Okay.
Som verkar ha gått väldigt bra. Och sen kommer han tillbaka till Sverige och bosätter sig i Stockholm, gifter sig och du vet så här, skaffar barn och verkar aldrig ha några fler problem med lagen, om man säger så. Han dör någon gång på 80-talet typ. Elis Wallin kommer då 5 år efter domen ändra sitt erkännande. Som sagt, han har verkligen, först så påstår han ju att Era hade gjort det själv. Det har verkligen gått fram och tillbaka. Mm. Men 5 år senare, när han typ håller på med en överklagan, så påstår han plötsligt att Erhard är helt oskyldig till mordet.
Mm.
Och att det är Erhard som har legat i diket medan Elis har gjort allt det här mot Signe.
Men gud.
Och det är ju en ganska, det är en speciell timing för att han uppenbarligen hamnar ju själv i sämre dagar under sin överklagan genom att berätta det här.
Ja.
Men det finns väl kanske någon tanke om att det han, alltså att han vill berätta sanningen och att det ska typ ge honom någon slags fördel då i en rättsprocess kanske. Ja. Typ. Så att han då, som är ju den som tidigare har pekat ut Erhard, han, det verkar liksom inte som att, att han drar tillbaka det här, att det får några rättsliga konsekvenser för Erhard. Alltså typ att han så här skulle frikännas postumt, eller inte postumt, men i efterhand, eller du vet, domen skulle avskrivas eller så. Jag tror inte det händer någonting rent rättsligt efter den här förändringen liksom. Men jag läste en artikel från Kumla Nytt och / Sydnärke Nytt från 2013, där journalisten Lars-Åke Madelid kommer fram till att Erhard måste ha dömts för ett brott han inte har begått.
Mm-hmm.
Och typ pratar om det som ett så här potentiellt justitiemord liksom.
Aha.
Och det man menar då är att, så här, som sagt, båda två döms för liksom delad inblandning. Han menar då att det låter väldigt otroligt att en person som då har varit så packad att han typ har legat i ett dike och kräkt och däckat i typ flera timmar kan ha jagat en person, du vet, 600 meter i så svår terräng.
Mm.
Typ.
Mm.
Och det visar sig också att Erhard har träffat typ sin flickvän efter mordet. Hon säger att så här, han har uppträtt helt vanligt. Han har liksom inga leriga kläder eller så. Vilket han i och för sig borde ha haft om han har legat i ett dike.
Mm. Kanske för ett supertort dike.
Väldigt sant. Men å andra sidan säger så snubben som Elis delar lägenhet med, men att han har betett sig jättekonstigt när han kommit hem.
Mm.
Och du vet, varit liksom täckt i typ lera.
Det låter suspekt.
Det finns också vittnesmål om att Elis har betett sig typ obehagligt mot en annan kvinna under kvällen, typ någon tjej som typ jobbar i en butik. Och den här journalisten har också då granskat förhörsprotokoll från den här tiden och menar att så här, att han har blivit ömsom så här pressad och ömsom ledd till erkännande med liksom ledande frågor på typ det sättet som vi idag är rätt vana vid att så här, se i typ true crime dokumentären. När Veckans brott tar upp det här fallet 2017 så verkar det som att typ även GV landar lite grann i samma slutsats.
Okay.
Att Erhard antagligen har dömts för ett mord han inte har begått.
Shit. Att han inte gjorde en större sak av det.
Erhard? Ja, jag vet. Men
han kanske inte visste.
Eller bara, nej, delvis kanske han inte visste. Delvis kanske han bara var så här, nu tar jag mina år och sen så bara går jag vidare typ. Men om man vet ju inte heller såklart. Domen säger ju att båda två är lika skyldiga. Men det var ändå, jag tycker att det var intressant att det har kommit upp. Och mordet på Signe blev då ett sånt här skillingatryck förstås, som verkar ha blivit så här väldigt liksom spritt. Och fick, det är ett fall som fick jättestor uppmärksamhet i hela Sverige, men förstås liksom framförallt i den här trakten. Och som alltid då när sådana här fruktansvärda saker händer, så letar de efter saker att skylla på. Och det här är vad man funderar på. Kan det vara alkoholen? I det här fallet, ja. Avkristningen. Folkparkerna.
Ja.
Preventivmedel. Och även funderar man på om kanske dansen One Step skulle kunna vara inblandad.
Den galna skiten.
Exakt. Och verkligheten är väl bara att så här, det här är bara en fruktansvärd jävla sak som hände. Mm. En stackars tjej som typ precis skulle läsa sin sista termin på skolan och sen gå ut i ett helt liv. Liksom. Så det var då överfallet och mordet på Signe Larsson 1913.
Wow.
Och jag då läste en artikel av Lars-Åke Madlid i Kumla Nytt Sydnäkenitt. Den har rubriken Sexmordet i Sannahed, klaras upp 100 år senare. Jag har också läst tidningen Aktstycket, många bra källor här, vilket är medlemsbladet för Arkivcentrum i Örebro län. Där har Bo E. I. Fransson gjort en djupdykning i det här fallet. Och sen så har jag lyssnat på två inslag från Förmiddag i P4 Örebro. Signe mördades i Sannahed heter de i den rubriken. Och sen har jag också läst på Flashback där de har utdrag från typ ett, så här, ett gäng olika sådana böcker. Det var det.
Tack Karin.
Tack ska du ha. Väldigt sorgligt.
Verkligen, som alltid.
Som alltid var det väldigt sorgligt. Och nu går vi ut i ytterligare en sorglig vecka.
Nej. Det är ju midsommar på fredag.
Oj, jävlar. Det är så sjukt.
Mm. Vad gör ni då?
På landet.
Mm.
Och vilar, hoppas jag.
Mm.
Skriver manus.
Bra.
Mm. Tack för att ni har lyssnat.
Tack och snälla hörni.
Ha en jättebra midsommar.
Ja, glad midsommar. Vi hörs snart igen.
Ta hand om er. Drick inte 3 liter brännvin.
Hej. Nej.